så mycket frågetecken som man vill få besvarade. Så det är sjukt peppande.
Skit bara i, även om han har sagt och du har tittat och du har sett. Släpp det bara. Nej, jag är helt chockad. Alltså, i min värld så är ju Lobe of the Goats. Jag blir bara, jag förstår inte vad det är ni... Liksom, tror ni att jorden är platt också? Eller vad är det frågan om, grabbar?
I keep an open mind.
Håll upp händerna hooken.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Där är det, ja! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Envaje.
Magnus Jukas Edenblad.
Valdo Hemvändaren Zapata.
Ja, äntligen. Welcome back, Valdinho.
Tack snälla, tack snälla.
Hur känns det att vara tillbaka i varma Sverige?
Ja, det är kallt, känns det. Mm. Även det är lite gråare, men det är väldigt kul. Peppad och liksom bra fokus inför vad som komma skall.
Ja, snyggt. Och vi kommer självklart att prata mycket mer om din resa till American Top Team, där du och Simon Sköld körde, som Mange sa i förra avsnittet, har man Valdo som coach behöver man bara en veckas camp. Och det är det ni har gjort.
Så tack snälla.
Nu är ni fight redo.
Exakt.
Exakt. Vi kommer snacka såklart UFC 236, Holloway mot Poirier och co-main där Calvin Gastelum, Israel Adesanya. Två interimbälten står på spel. Vi kommer att diskutera Jack Hermansson mot Jacare Sosa. Vi kommer att titta lite på Bare Knuckle FC, prata om Valdos resa. Vi kommer att besvara lyssna frågorna i vanlig ordning. Och ja, nu kör vi. UFC 236. Fem stycken matcher står på kortet. OSP mot Nikita Krylov kommer att öppna upp huvudkortet. Vi har Alan Jouban mot Dwight Grant, Eric Anders mot Khalid Roundtree. Och sen har vi då de två titelbältena som står på spel. Jag tycker att vi börjar med co-main direkt. Interimbältet i mellanvikt. Calvin Gastelum tar sig an Israel Adesanya. Mange, spontant när du hörde den här matchningen komma se ut, vad tänkte du?
Nej, men jag är ju stort fan av Israel Adesanya, så det ska bli skitkul att se han. Kevin Gastelum tycker jag väl inte är mega rolig. Jag tycker att det är så lustigt att han är där överhuvudtaget. Jag känner inte riktigt så att han har byggt upp det momentumet riktigt. Men ja, han är ju där och det kommer bli otroligt roligt att se Israel Adesanya bli testad också. För som vi pratade om förut så känner jag att han behöver möta någon bra brottare och lyckas försvara det några gånger till innan man kan säga he's for real.
Mm. Bra faktiskt. Vi hoppas ju dock att Gastelum då också använder sin brottning. Han har ju föredragit att köra striking nu på slutet och använder sin brottning defensivt. Men jag skulle vilja se honom sätta riktig press. Han får gärna svinga sig in och vika ner sitt mexikanska hårda huvud liksom. Men ta sig in nära, svinga lite grann och göra lite hud mot hud. Det hade varit kul att se, för då, som du Mange, kommer jag på riktigt bli en fanboy där.
Ja, bra.
Jaha, jag tyckte den här matchen är superspännande. Jag älskade lite avslutet på Adesanyas match i intervjun när han säger Kelvin, put that belt down.
Ja, det,
ja, det var
faktiskt
underbart.
Det är hype på det sättet, är snygg. Ja. Jag gillar det.
Ja, det var så härligt på något sätt. För det var fint samtidigt en diss.
Ja, exakt.
Det var härligt och det var så sant. Alltså, det var ju största skämtet någonsin.
Alltså det är inte många grejer inom alltså MMA, trash talk och sånt där som nu går jag då på den, vi håller oss till den fina kanten ändå, vi behöver inte gå in på kasta pirrer, nu pratar jag den finare nivån av trash talk och ändå gör lite småfula grejer. Men jag har nog aldrig blivit så irriterad som när Calvin Gastelum gick runt med bältet. Just för att det kändes bara, ja, det var så jävla respektlöst. Där ligger mästaren Robert Whittaker och opererar brock, hamnar under kniven bara direkt. Det är två stycken operationer. Och så går Calvin Gastelum och snackar om, ja, men missar man vikt, då är det forfeit. Och, ja, dude, du har missat vikten 15 gånger. Tyst.
Ja, men verkligen. Han har väl klarat vikten två gånger eller något liknande. Och just det där... Han ligger på sjukhus och ska opereras, inte på grund av någon fighting-relaterad eller för mycket mat inför match eller någonting, utan sjukdom. Och så går han runt med bältet och ja, nej, så jävla riset.
Ja, nej, det var väl kanske inte det finaste skeendet, helt klart.
Nej, och det är lite jag tycker att man har märkt också efter den matchen är att alla Ali Abdelaziz fighters kör just nu med samma citat. Det är verkligen samma ord som kommer ur alla. Att jag ska se om du får en möjlighet att fighta som mitt bälte när ingen har ett bälte. Men ja, så ser det ut. Nu ska de i alla fall gå match. Jag tycker att den här matchen är intressant. Om vi kollar lite statistik så har vi Kelvin Gastelum kliver in med 15 vinster, 3 förluster. 6 knockouter, 4 stycken submission-vinster och har 2 raka vinster i ryggen. En fantastisk knockout mot Michael Bisping halvvägs in i den första ronden. Delat domslut mot Jacare Sosa. Och Sosa har ju Hermansson att se fram emot snart. Vi kollar på Israel Adesanya. 16 raka vinster, ingen förlust, 13 knockouter. Hans senaste var då Anderson Silva. Jag vill bara att vi pratar lite Sosa mot Kelvin Gastelum eftersom att vi kommer att prata Sosa sen. Vad tyckte ni om den matchen mellan Kelvin och Jacare som blev ett delat domslut? Delat eller var det ändå kanske en renare vinst till Kelvin än ett delat domslut kanske? För det var i alla fall lite min spontana tanke när jag såg den matchen.
Ja, jag är ju fanboy av Jacare, men jag måste uppriktigt säga att jag tycker Gastelum hade den matchen. Mm. Det tycker
ja,
jag.
Jag håller med. Och, men ja, det är en sån match, den är inte bra för Jacare. Han har ju sett att han har ju problem på mot sådana motståndare. Mm. Och det, tyvärr, det var så bra det gick för Jacare. Han vinner inte mot dem. Precis. Nej. Som man såg mot Robert Whittaker, som dock såg sjukt bra ut mot Jacare. Exakt. Men han har problem med dem där.
Med det sagt tycker jag att Jacare hade ju, som vi vet, Romero framför sig. Jag tycker att han vann den första matchen trots att han blev nedslagen. Mm. Och det är ju också en i den kategorin sån motståndare. Så, att, så här, kapaciteten finns ju där, men det är också lite som att han får inte ut sitt bästa där i alla fall.
Det jag vill säga, skillnaden där, det är ju volymen.
Ja, det är det.
Det är det, det är Romero saknar tyvärr. För både Whittaker och Kelvin, båda har ju en volym och bra nedtagning,
liksom. Ja,
avslappnad och öser på. Det kommer vi komma in på senare idag angående volym. Men...
Mm. Det kommer bli mycket volymprat. Ja, men som sagt, väldigt spännande match. Jag har ju lyft Israel Adesanya flera gånger i den här podden och även i sändningar att han gjorde 5 matcher inom loppet av, jag tror det var 363 eller 64 dagar. Han lyckades alltså göra 5 matcher precis inom spannet av ett år och då från att ha debuterat i UFC. Jag kan inte riktigt minnas någon som har varit så aktiv som debutant.
Nej.
Och bränt av så många matcher. Och jag tycker också att om man tyckte att man såg ett glapp i Adesanyas game, så täckte han upp det till nästa match. Han utvecklas konstant. Hur mycket kan han ha utvecklats mellan Anderson Silva-matchen, var ordet eller namnet jag letade efter, och nu till Kelvin Gastelum?
Jag tror att han framförallt fick en väldigt bra självförtroende boost och lite så här, min kreativitet håller, min timing håller, min blick håller. Sen tror jag att han såklart tekniskt hela tiden jobbar på sin brottning, och det är en camp-grej. Den här gången vet han att det är en brottare med liksom skickar nedtagningar som också skickar volym. Jag är ganska hundra på att han har jobbat med att placera sin höft korrekt och stänga lite luckor och akta sig för overhands eller hoppkrokar och direkt efter aktivera sin höft in åtminstone någon form av block slash sprawl.
Mm. Vad skulle du säga Kelvin Gastelums bästa vapen mot Israel Adesanya, Mange?
Nej, men det är ju volymen och brottningen. Om de ligger på utsidan och utbyter slag, då är det ingen fråga om vem som kommer vinna det här.
Nej.
Då är det Israel Adesanya hela vägen. Men om Kelvin lyckas stänga den här distansen, skicka sin volym och hota med nedtagning åtminstone, gärna få någon, så kan det bli tufft. Och det är det testet jag skulle vilja se Israel Adesanya få.
Mm.
För gör han det, då... Alltså, jag menar,
kan han hantera det, då är det svårt att stoppa honom.
Då kommer det bli tufft för Robert Whittaker och alla möjliga fighters i den viktklassen. För kan han hålla det stående och styra fighten dit han vill, då kan vi mycket möjligt ha en ny Anderson Silva.
Uppriktigt så tror jag att Whittaker ändå har det tufft. För Whittaker har inte så bra nedtagningar.
Nej, jag vet.
Så han har nog stökigt ändå.
Ja, det har han, absolut. Men just den här volymen, det var det. Och kunna hantera det, någon som sätter press och,
Det är så här, Gastelum är ju en sämre version av vad som gjorde Cain Velasquez väldigt farlig en gång i tiden. Men det är fortfarande en version av det. Det är kött, det är press, det är nära gallret. Det är tillräckligt hårt för att släcka dig, men det är tillräckligt snabbt för att du måste förhålla dig till det.
Ja. Vem har ni som vinnare? Börja med dig, Mange.
Israel.
Ja, jag måste säga Israel Adesanya.
Fan, jag trodde jag skulle vara ensam och säga Israel här med.
Precis. Jag och Jöcken är hobbykommentatorer, inte experter.
Jag sticker ut hakan och säger Israel Adesanya.
Ja, jag sticker också ut hakan och säger det. Det enda, det, tror ni, vad gäller Calvin Gastelum, så har hans 3 förluster, en submissionförlust och 2 stycken på domslut. Tror ni att till och med att Israel skulle kunna vara den första som lyckas TKO-a, eventuellt KO-a Gastelum?
Alltså, han kan alltid avsluta på match. Det törs man säga. Han är så bra.
Ja, absolut. Det där är... Visst, folk kan vara tuffa att avsluta. Att det är svårt att knocka om. Men alla kan bli knockade.
Förr eller senare händer det.
Det är bara rätt träff.
Ja, superspännande co-main. Och vad gäller då... Hur kommer det sig att en lättviktsmatch är helt main event? Brukar man inte gå efter viktklasserna? Det brukar man. Men Dana White förklarade det på ett extremt rimligt sätt. Det finns en riktig mästare i Max Holloway. Han kliver upp en viktklass och där har vi då den riktiga mästaren. Därför lägger de då Dustin Waldo. Hur är efternamnet?
Poirier.
Okej, nu kör vi med 100% amerikansk accent här
Louisiana.
Också.
Louisiana.
Louisiana. Poirier. The Diamond, även kallad. Jättespännande match. De har mötts en gång tidigare. Då gick vinsten till... från och med nu kommer jag bara säga Dustin. Känns enklast. Alternativt kan han för The Diamond bara.
Diamond är sexigt.
The bling, Diamond. Bling. Nu ska vi se när var han vann den matchen.
Men då var Holloway 2014. Väldigt färsk. Va?
Ja, det var första matchen.
Ja, det var väl hans debut i organisationen.
Det får man ändå säga väldigt färskt.
Två veckors varsel tror jag han hade på den matchen också.
Där har vi den. Precis. Det var februari 2012. Han åkte på en triangel armbar i den första ronden. Och det var precis som du säger, hans första match i organisationen. Efter det laddade Max Holloway upp 3 raka vinster. Sen var det Dennis Bermudez som fångade en split. Efter det var det McGregor som tog ett enhälligt. Ja, sen dess har han raddat upp vinst på vinst. Jag tror han kliver in med cirka 13-14 raka stycken vinster i ryggen nu. Och har bara sett absurt bra ut.
Han blir också bättre match för match, för match för match för match.
Ja, men alltså förra matchen så var det nog
mot stackars
Brian Ortega.
Brian Ortega. Det var ju det var inte okej, ärligt talat.
Nej, men det var nog
we're gonna press charges.
Ja, men det var nog bland det bästa jag sett i MMA-sammanhang. Det var så vackert och kliniskt och det är så där man ska fighta så MMA.
Ja, det var usch.
Sjukt.
Tvivale hade man sagt när jag var ung.
Ja, och precis. Så han är, sen 2012 har det gått ett par år, 7 år. Ja. Och han har ju hunnit utvecklas otroligt mycket. Och bara, ja men när han klev in där, han hade några veckors varsel, jag tror att det var 2, så var han ju en liten pojk. Och han har ju växt in i sin frame och han är ju... Jag tror han kommer klara sig bra i lättvikt också. Det kommer bli spännande att se. För det här kan vara den matchen där han bara okej, jag är lättviktare från mig nu.
Ja, det skulle kunna hända.
Det verkar hintas lite på det också från hans camp. När jag tittade på countdownen så är det väldigt mycket fokus på att just bygga muskler, bli starkare. Och alltså, det sjuka är ju att när han fick möjligheten att möta Khabib klarar han inte vikten.
Nej.
Och då är det ändå en viktklass upp. Det säger väldigt mycket om hur mycket Max Holloway klipper. Mm. Eventuellt, och var det inte inför den matchen också när han såg lite vimmelkant ut när Michael Bisping intervjuade honom? Det var väl inför den?
Det var jättekonstigt.
Ja, och blev borttagen. Och jag tror att de där, vi har pratat mycket om viktnedgångar som inte är positiva. Jag tror att Max Holloway kanske leker lite på gränsfall där. Jo. Och börjar han bygga nu muskler också, så är lite svårt att se att det är dags att kliva ner igen.
För det är inte heller så många kilo om vi pratar. Vad är det, 3 kilo i det hoppet?
Ja, jag har inte på
66,7 tror jag till 70. Mm. Så det är inte ett jättehopp. Det är inte mellanvikt till lätt tungvikt. Nej. Eller så. Utan det är ett relativt litet hopp. Och han är ju lång. Och han fightas med en otrolig volym. Och där är just det här med viktnedgången kan påverka din kondition ganska mycket. Så han kanske kommer vara ännu bättre och kunna ösa ännu mer. Mm. Så.
Ja, lite det intressanta Max Holloway att han skickar han ökar slagen desto mer ronderna går. Dustin Poirier är tvärtom. Ja. Han slår sjukt mycket de första ronden och sänker. Bådas träffsäkerhet stiger i takt med ronderna. Det kan bli en volymfest.
Ja. Men det är spännande också. Det handlar liksom om input-outcome. Poirier som sagt sänker frekvensen rond per rond men höjer precisionen. Det innebär att han använder sin volym i början på matchen till att mäta. Han slår en hel del olika slagkombinationer och kollar vilka som funkar. Sen så skalar han av det till att bara släppa de attackerna tätare och tätare i slutet av matcherna. Mm. Vilket innebär att han ser ut som att han träffar med samma slag väldigt ofta. Men det är för att han har mätt det i början på matchen. Holloway däremot, han är ju också lite speciell eftersom han slår väldigt mycket frekvens. Sen höjer han den frekvensen och träffar mer. Det är en mardrömskombination.
Nej, men alltså det är jättekonstigt.
Det är en mardrömskombination, ja, det är fel egentligen.
Liksom. Det är fel.
Det borde inte vara så. Det borde vara lite mer som Poirier gör.
Du borde bli tröttare, vilket gör att du borde vilja spara din output lite. Men...
och bara gå på så kallade säkra.
Precis, det här träffar, det här funkar. Okej, nu kör vi på det här. Precis som du säger, man mäter avstånd och man hittar svagheter i motståndarna. Men max ökar.
Mm. Han går ut som max och sen höjer han.
Ja, men alltså det är helt sjukt. Ja, men alltså det är så sjukt. Han har så mycket slag. Jag såg den var 180 slag eller någonting.
Alltså, fjärde ronden. Ja, hittar på.
Ja, men det är absurt. Det är vissa matcher där man, ja, men som till exempel mot José Aldo. Det blir väldigt tydligt när volymen väl ökar. Det är som att jag har sagt det tidigare också när jag just har kommenterat, som att han betar in sina motståndare till att tro att det här är max. Maxvolymen som kommer komma, och så går det bara upp och de blir bara mer och mer överkörda.
Ja. Han är inte okej helt enkelt.
Nej, men alltså han är så fantastiskt bra. Så jag är så pepp för den här matchen, för Poirier är också fantastiskt bra.
Jag skulle slänga in här då, vi kommer ju komma till det, men jag och Simon avslutade med ett pass i det så kallade Secret Room, The Blue Room på ATT, som är ett litet rum, ett avskilt rum där inför match så flyttar fighters in där och kör privat med liksom sin head coach som de kommer ha i hörnan och en utvald fighter. Så vi kör där inne en vända, jag, Simon och Pahumpa, deras head grappling coach. Och bredvid oss så kör Poirier med Cold Miller medan Mike Brown coachar. Och sen satt vi kvar efter liksom och hängde och kollade. Han är riktigt giftig just nu, kan jag berätta. Det är lite det han har pratat om själv i den där videon, vad han har kollat på. Så här, där står jag off position, där står jag off position, där står jag. Ja, han är inte off position nu. Nu är det en sak att göra på träning och på match. Men inside tips är att han kommer slå tillbaka med... det kommer träffas i alla fall.
Jag tycker annars att, som återigen för att tjata ut den här frasen, men pratat om det i tidigare sändningar, han har verkligen blivit, hans fighter IQ för mig har blivit mycket, mycket högre de senaste matcherna. Han har börjat fightas mycket, mycket smartare. Jag vet inte om det här började vid förlusten med Michael Johnson, att efter den så har det verkligen bara sett skarp. Han går inte in i de här idiotiska slagväxlingarna. Han hittar sin position, sticker ifrån när det blir problem. Han fightas inte osmart, kort och gott.
Han själv sa att han lärde sig det mot Eddie Alvarez, och han sa att det är det värsta han har gjort i en bur. Det var liksom det var ren flax, det där cutter dök upp. För där var han bara överbruten, jag var knäckt liksom. Det såg man lite grann på den matchen också. Men efter det, jag kan inte fighta så här, det går inte, då är min karriär slut liksom. Ja, till skillnad från Justin Gaethje som
lyckas fortsätta.
Ja, ändå.
Han har fått lite för många smällar för att förstå att han borde sluta.
Mm. The darling killed him, he didn't kill his darling.
Nej, men alltså fantastiskt, vilken match.
Jag kommer säga Dustin. Den här. Jag tror att han har den.
Mm. Roligt. Ja, jag tror fortfarande Holloway, men jag törs nästan slänga in en syltrygg och säga Paul, du kanske har rätt faktiskt. Jag kanske inte vågar.
Men den här är faktiskt, den är svår. Den är väldigt svår. För Max går upp, vilket kan påverka. Han kan se mindre ut också, för framen. Man vill gärna se han i viktklassen innan, men
ja, han är lika stor som Poirier, det törs jag säga.
Ja, men det är den där tjockleken ibland och tyngd. Ja, men jag säger Max i alla fall, för jag tror han har det. Jag tror inte Poirier kommer kunna hantera outputen. Jag tror han kommer ha svårt att hänga ner. Men det kommer bli väldigt spännande att se det här med nedtagningen också.
Mm.
Kommer
de, säger de, mot bur från Poirier?
Ja, absolut. Men får han dem?
Ja, det är en bra
får fråga. Han trycka upp, lyckas han trycka upp Max mot buren som, ja,
spännande.
Han hamnar sällan där. Ja, det här är båda de här matcherna, co-main och main event. Det är de här matcherna som man bara sitter och njuter, för man vet, jag vet faktiskt inte hur de kommer se ut. Ofta nej. Vet man så här, okej, det kommer bli ungefär så här, och så blir det det. Men det här är, det är så mycket frågetecken som man vill få besvarade, så det är sjukt peppande.
Jag håller med, de roligaste matcherna är inte när man kan sitta och förutspå, utan det är när man har lika mycket frågor som alla har och man säger att det är den stora frågan, och här i den här matchen har verkligen det. Tilläggas bara att första gången de mötes var det såklart då en MV-klass under. Båda har utvecklats något oerhört i deras karriärer. Första titelmöjligheten dock för Dustin Poirier. Han har än så länge aldrig fått gå om titeln i UFC, tilläggas. Ja, men super, super spännande. Så jag kan kasta hur mycket stora ord på de här matchningarna som helst, men det här är sjukt spännande.
Ja, alltså båda. Ja, jag håller med. Oh, så roligt.
Ja, fem stycken matcher har vi som sagt att se fram emot, och det här går nu på lördag natten till söndag. Då är det UFC 236. Ja, det dök upp bilder på två stycken slagna krigare i helgen som började florera friskt på Instagram. Jag är själv ingen följare av Bare Knuckle-eventen, men jag var tvungen att se det här. Jag var ändå tvungen att se vad det var. Det var väldigt mycket tjafs den här veckan också mellan Paulie Malignaggi som ska gå match där. Nu är det klart att han och Artem Lobov kommer gå. Har du sett matchen, Valdo?
Nej, jag har ju inte det. Jag kommer behöva göra det såklart.
Men alltså,
typ här, under tvång känns det som nästan.
Ja, men alltså, jag måste säga det här, det de gick ut med Bare Knuckle, jag vet ju tidigare att de så här, ja, men det är bättre utan handskar, för då slår inte folk lika hårt och får inte lika mycket slag mot huvud och så vidare och så vidare. Ja, okay. Jag vet. Och så ser man då den här matchen, och det är faktiskt, det är hemskt. Alltså det är hemskt på riktigt. Inte bara hur de ser ut efter, på grund av att de inte har några handskar, så ser det ut som köttfärssås i ansikte, utan alltså det är så dåligt på något sätt. Det är så hemskt. Det är fem ronder med två, det är bara grisigt i slutet. Det ser ut som två fyllonfightas.
Och det blir också ärligt talat det som man en gång i tiden fick väldigt mycket. Det florerade i media när det var MMA var dödssport och så vidare. Det blir glorifierat våld. Ja. Och det är inget kul liksom. Det blir inte så skoj. Det finns ingen idrott kvar i det. Ja, men det är tekniskt fortfarande både ja och nej. Ärligt talat,
framförallt tekniskt var inte det här.
Nej, det är det jag menar. Så att det är inte riktigt potentialen för att men man kan utöva det tekniskt, och lättway finns och en gång i tiden. Och, jo, fast idag, det som sker nu under den där Bare Knuckle-fanan, det är glorifierat våld på ett sätt som vi inte behöver. Det är min starka åsikt.
Ja.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det är otroligt oskärmigt och verkligen ett steg tillbaka i utvecklingen.
Och med ett steg så menar vi kanske 15.
Ett mange steg långt.
Ett mange steg.
Långt steg.
Ja, nej, det såg riktigt risigt ut.
Ja, jag är redo att hålla med. Jag satt då, det är ingen hemlighet att jag följer baseball, jag satt och kollade på New York Yankees mot Baltimore Orioles igår och hade det här i iPaden. Jag kan säga att ögonen flög mer på baseballen än vad det gjorde just på fightingen. Men det var grötigt, det var mycket sving. Helt enkelt, det är väl som man kan summera den matchen. Jag var tvungen att se det för hur de såg ut när matchen var klar. Vilket var, fan, det är bland det sjukaste jag sett efter en match. De där två båda såg likadant ut, vet du. Där får man väl ifrågasätta sin hälsa.
Ja, det var inte trevligt att se.
Men frågan är väl lyfta nu bara. Nu kliver ju Paulie Malignaggi även, som nog är en renodlad och skolad boxare med en gedigen karriär bakom sig inom boxning, som nu vill till då Bare Knuckle. Och den här matchningen är klar, det är han mot Artem Lobov. Valdo, vad tror du? Artem mot Malignaggi?
Spontant tror jag att Malignaggi kommer fullständigt demolera Lobov. Alltså jag tror inte ens, och jag tror att Artem kommer ha,
Valdo, jag vill bara säga så här, du säger tror.
Nej,
kan du inte ta bort det?
Jo, nej, men det ska inte vara det borde inte tillåtas typ.
Nej, nej, det borde inte tillåtas.
För Malinaji, om man inte, nu är jag förvisso troligtvis lite retarderad, men om man inte liksom är det helt och hållet, då ska han bara etablera hastighet och bara släppa de där knogarna som en symaskin liksom. Han behöver inte damma på någonting. För att, alltså, använder han sin hastighet, Lobov slår ju sakta i liksom i alla viktklasser. Om han skulle faktiskt vara tungviktare så är det inte säkert att han är snabbast.
Nej, nej, han är jättelångsam.
Och han har ju lika långa armar som min dotter som blev 9 månader i förrgår. Så att jag vet inte vad han ska... Och hans huvud är lika stort i förhållande till kropp som hennes. Hela han är ju feldesignad för att överhuvudtaget pyssla med slag. Jag vet inte.
Och han är ju inte bra heller.
Bland alltså, annat. Han är dessutom alltså, inte smart. Alltså nej. Ni hör ju, det är inte som att vi är med i Lobov fanclub här. Alltså.
Nej, jag är helt chockad. Alltså, i min värld så är ju Lobov the goat. Så jag förstår inte vad det är ni... Liksom, tror ni att jorden är platt också? Eller vad är det frågan om, grabbar?
I keep an open mind.
Nej, men det... Nej, det är bara tragiskt. Ja. Det kommer gå dåligt.
Ja, nej, exakt. Usch, tvi. Oh.
Men vad tänkte ni, till du Valio, jag vet att du följer ju nog boxning mer än både mig och Mange. Din spontana tanke när du hörde att Malinaji ska köra bare knuckle?
Nej, men han är ju passé och för gammal för boxning och kommer inte leverera någonting där. Mm. Men hoppet, alltså när du tittar på spetskompetens, fortfarande, jag vet att det här gör ju ont i ganska många ögon, men så här, Floyd Mayweather och garvade sig igenom den så kallade matchen med McGregor. Det finns ingenting i den som en idrottsutmaning för honom. Han garvade och blåste folk. Det här kommer vara samma grej. Alltså hoppet mellan superduktig boxare inom MMA till boxare på världsnivå i boxning är för stort. Det är alldeles för stort. Och här kommer det märkas. Alltså, såvida inte Lobov bara sätter upp liksom en double pillars ram, springer in i clinch och börjar döma sig, så jag har ingen aning. Jag kan inte förstå för mitt liv hur han gick med på det. Han kommer bli sönderslagen, alltså bortom igenkänning. Fubar, fucked up beyond all recognition.
Hårda ord. Ja, Mange, något att tillägga, eller är vi nöjda med bare knuckle för den här gången? Vi kanske tar upp det igen i juni efter att Malinaji och the goat Lobov har gått match.
Nej, men det är väl det som Valdo säger, att det är en otrolig skillnad på att vara bra MMA-boxare och bra boxare på riktigt och så tävla i boxning. Det är... Och sen får vi säga att Artur Lobov inte ens är bra MMA-boxare.
Ja, precis, exakt. Artur Lobov är tuff. Alternativt,
det kan man inte...
riktigt dum. Men någon av dem, troligtvis båda. Mm. Och det är hans vapen. Mm.
Jag hade gärna vilja se honom med Zubaira, men det får vi se om det är bra. Dock inte i bare knuckle, jag hade vilja se den i MMA. Renskolad MMA. Det är en matchning som jag hellre ser än Malinaji. Ja, vi släpper Lobov och bare knuckle, i alla fall för den här gången. Vi får se om vi tar upp det igen i slutet på juni. Who knows? Lobov kanske chockar världen och gör slarvsylta av Poli Malinaji. Ja, man vet aldrig. Vi har hört konstiga saker som att jorden är platt, så you never know. Okej, nu ska vi snacka om det. Det verkar som att det är klart. Dock så har jag personligen inte sett liksom ett officiellt uttalande ifrån UFC. Men alla medier skriver om det som att det är klart. Nästan alla medier skriver om det som att det är klart. Så vi tar det som att det är klart. Jack Hermansson mot Jacare Sosa möts den 27 april. Det är huvudmatch. Joel Romero, jag minns inte om han var skadad eller sjuk. Han är i alla fall borta från den fighten. Jättemånga är uppbokade och matchade. Hermansson har tackat ja till att möta Ronaldo Jacare Sosa. Vilken match! Vilken möjlighet! Sosa rankad 3, Hermansson rankad 10. Holy shit!
Ja,
det är min summering av det.
Ja, det är nu det händer.
Nu händer det.
Det här var en perfekt match för Hermansson också. Jag ser att han kommer gå in, han har precis haft ett camp, han är i bra form, gick otroligt fort. Och får möta en motståndare där han inte har någonting att förlora. Då han är... Alltså han är gigantisk underdog i USA på den här matchen.
Ja.
Ja, men som vi sa, vad var problemet för Jacare? Volym, nedtagningsförsvar. Mm. Och jag vill säga att Hermansson har båda de delarna. Alltså rörelse, in och ut, slå mycket slag, är väldigt aktiv, svår att få fast, svår att fånga. Så Alltså det här kan bli riktigt, riktigt bra. Och jag tror Hermansson har en stor, stor chans att vinna. Mm.
Jag ska bara dra stats på Hermansson. Han har 19 vinster, 4 förluster. Efter sin förlust mot Thiago Santos har han raddat upp 3 vinster på rad. Thales Leites, vilket är bland det sjukaste, och vi har hyllat honom i den matchen så många gånger. Från att egentligen bara vara en solklar förlust för honom med krossat, demolerat reben kan vi summera det, rider han ändå ut stormen och lyckas TKO-a till slut Thales Leites i tredje ronden. Han möter Jel Merchart i december förra året, avslutade honom med giljotin i första. Nu senast David Branch tog det hela långa 49 sekunder för honom att submitta honom med en fantastisk giljotin. Och nu kliver han in i buren igen mot Jacare. Valdo, vad säger du?
Alltså här får väl jag sticka ut hakan och bromsa hype-trainet lite grann. Jacare har sådär nedtagningsförsvar när folk dyker mot benen. Jack tar ner från clinch. Där har Jacare aldrig blivit nedtagen. Där är han som bäst. Hans judobakgrund där är exceptionell. Och det är lite läskigt för att han är fruktansvärt stark från midjan och uppåt. Han är en mutant. Och där inne slår han bra. För några som kommer ihåg från Strikeforce-tiden så gör han så här sjuka predator. Han som började med att springa på buren. Han trampar ifrån från buren för att ta rygg och så vidare. Han är riktigt, riktigt läskig där. Det jag skulle säga är Jacks chans att ta den här matchen, och han har den potentialen, det är att göra en lång match av det. För Jacare är gammal, han är past his prime, men han är en av de här
gubbarna. Och han är brasilianare.
Exakt. Men han är en av de här gubbarna som har behållit sin explosivitet. Han har kvar sin knockkraft. Fråga Derek Brunson och grabbarna. Han kan knocka med en träff. Och han gör det de två första ronderna. Om jag är Hermansson så dansar jag 2 ronder och gör honom frustrerad, sur och stressad. För han fightas också lite med huvudet på utsidan. Han blir sur så dumstormar han. Där kan Jack träffa på riktigt och släppa volym. Och sen släppa ut yta igen. Sen kan han grappla med Jacare. Jacare är bättre, mycket bättre. Men Jack är riktigt mycket bättre när han är pigg och Jacare är trött. Så att återigen, jag tror att Jack har möjlighet att slå honom. Jag tror inte att det är en superenkel. Jag kommer inte sätta pengar på Jack hur mycket än hoppas att han faktiskt vinner den. Men han måste göra en smart match av det. För Jacare är inte Thales Leites. Nej, det är något annat.
Tillägga statistik direkt. Jacare 26 vinster, 8 knockouter, 14 stycken submission vinster, 6 förluster. 3 via TKO och 3 via domslut som inte har gått hans väg. Senaste tiden har det varit varannan vinst, varannan förlust. Men då har han förlorat mot Joel Romero, Robert Whittaker, Kelvin Gastelum. Han har vunnit mot Vito Belfort, Tim Boach, Derek Brunson och Chris Weidman. Mm.
Jag hävdar ju att han vann mot Romero. Det vet jag att du håller med om, Mange.
Delat domslut var det.
Exakt. Så de han har förlorat emot är de som strikar med honom och som använder sin brottning i revers. Som Gastelum. Jag skulle vilja att Jack, för Jack är också en väldigt duktig defensiv brottare. Jag skulle vilja att Jack använder sin brottning defensivt mot Jacare. Att han inte går på nedtagning.
Nej, absolut.
Att han rör sig, skaffar yta och håller sig långt borta tills Jacare gör något dumt eller inte har explosion kvar.
Mm. Ja, nej, men jag håller helt med Valdo. Det får man ju säga. Om man skulle sätta sitt hus på någon i den här matchen, då är det Jacare. Alltså erfarenheten, motståndarna haft, är helt klart på hans sida.
Åldern är däremot det som talar mot honom.
Ja, och han blir ju trött, som vi sa här. Han är ju en ganska explosiv fighter, eller har ju varit otroligt explosiv.
Rondett är ju livsfarlig fortfarande, även explosionsmässigt.
Ja,
liksom.
Det är han. Men han är brasilianare, han är explosiv, han blir trött. Och det här kommer ju då vara en 5-ronders match. Mm. Och är det något Jack har,
han blir aldrig trött.
Alltså det
finns inte
otrolig kondition. Och jag tror att, alltså på det, vi måste, det här tänker jag att Jack och hans team ser lite realistiskt i. Jacare är en fantastisk grappler och har liksom en av de bästa inom MMA. Så att Jack skulle försöka ta ner och börja grapplas med Jacare, det ser jag ju som en minimal chans.
Ja, det ska han skita i faktiskt.
Ja, det tror jag verkligen han kommer göra. Jag tror han kommer studsa runt på sitt sätt som han gör. Och så slå mycket volym och in och ut och flyga runt. Vilket kan göra det svårt att få fatt i han och få ner han.
Exakt.
Så, bra chans. Alltså det är det man får säga. Det är bara, det här är ju bara en, det är som en lottovinst för Jack.
Sen törs man ju säga att om han slår Shakare, då har vi ju en till svensk som fightar som en titel i år.
Ja,
det är inget snack.
Jo, jo, för som sagt, Israel Adesanya vinner, sen möter han Robert Whittaker. Åh, kan vi börja spekulera om Jack möter? Vem möter han?
Ja, jag tror att Jack kommer ju behöva ta en match emellan. Eftersom att det då kommer bli en match, såklart vinnaren interim bältet. Vi vet hur de här rankingarna kan se ut. Bara för att du vinner mot Jackar är inte garanterade. Men jag håller med. Jag tror att de beroende lite på också när Robert Whittaker kommer tillbaks. Mm. När den matchen blir satt och utannonserad. Men den spontana tanken säger mig också, precis som ni, att vinner han den här, möter någon av de andra tuffingarna, för de kommer nog vilja göra någon form av utslagsmatch där. Ja, Jack Hermansson har stora möjligheter att fightas om mellanviktstiteln.
Om man tar sig vid Shakare,
yes. Absolut.
Alltså jag kan ju säga också, nu måste jag bara lägga, jag kan ju säga att Shakare nu, okej, okay, jag tar mig an Jack Hermansson som inte har han slog David Branch, men det är inte det namnet. Så kanske lite underskattning. Och så märker han rond 1, rond 2, han får inte matchen dit han vill, han får inte tag i han kanske blir träffad, och då kommer han bli stressad, då kommer han bli ännu tröttare, börja bränna ut sig, börja jaga den här nocken, och precis som Valdo säger, då är det också stora möjligheter att Jack träffar han ännu bättre. Så.
Det man ska vara försiktig med också, inte glömma bort motivation. Jack är ung, Jack har råd att förlora den här fighten och ändå göra ett title run.
Absolut.
Förlorar Shakare den här fighten, då har han ingen title run kvar i sig. Så att det kommer vara en fruktansvärt motiverad Shakare. Det får man inte glömma bort. Och då plötsligt är kondisen lite bättre igen.
Ja. Men då ska nu kommer jag bolla fram och tillbaka. För det som kan ske då, det är just det att han vet om det här, och när han inte får det,
då kommer frustrationen.
Precis, frustrationen, och då börjar det gå ut för. Men alltså, ja.
Ni fattar ju, vi är ganska peppade även här tydligen.
Sjukt pepp.
Jo. Vad heter BJ-coachen på frontline?
Eduardo Teta.
Ja. Gå in i hans hjärna nu. Vad tänker han? Nej, för han har nog rätt bra koll på Shakare.
Ja, det har han absolut. Det Teta jobbar just nu, det är att han jobbar Kimura Escapes och ryggförsvar på Jack. Eventuellt försvar för trianglar om Shakare är underst, men Shakare föredrar att attackera ovanifrån. Han sveper från en halvgard generellt, och sen attackerar han framförallt Kimura, och den är vidrig, riktigt, riktigt, riktigt vidrig. Så att just nu jobbar Teta Kimura försvar, men jag skulle också säga att Teta behöver jobba på hur man ställer Jack upp och kommer loss, för bara ställer sig upp då blir du nedtagen på nanosekund igen. Du måste loss ur clinchen också fort.
Då ska jag säga vad Håkon Foss döden tänker. Mm-hmm. Nej, jag skojar bara. Jag känner bara att jag var tvungen att slänga in Håkon Foss här också. Jag måste highlighta honom i varenda avsnitt från och med nu. Men fan vilka matchningar vi får. Det är egentligen så jag känner. Jag måste svära lite här, för att det är wow. Det var inte länge sedan vi hade lyssnarfrågor där folk frågade varför går det så dåligt för Sverige. Och det känns som att Jack vände liksom på den steken, och nu helt plötsligt så börjar det se otroligt bra ut. Jag menar, flyger in i rankingen, vinner han den här, ser det ännu bättre ut. Mm. Men vi ska inte lägga alla våra mynt på en enda svensk fighters. Utan
alltså, på det kommer fler. Varför går det så dåligt för Sverige?
Och folk baserade på ungefär två galer.
Ja, precis.
Då är det koncentrationsförhållanden som ska in på CV.
Exakt. Nu kör vi. Hur var resan? Du och Valdo Zapatinho och Simon Sköldinho drog till ATT.
Ja, och skulle det köra var camp. Väldigt härligt faktiskt. Jag hörde av mig till för ett tag sedan till min polare Pedro Munoz. Sen har jag de senaste åren lärt känna och blivit bra polare med Pahumpa också, deras chefscoach för grapplingen. Och kollade om vi kunde vara där en vecka liksom för enkel uppgiftssparring, join, och mycket av det är såklart för att vässa och slipa och hitta lite nytt, men också för att Simon skulle få slå, sparka och dra och slita lite i människor på den nivån. Diego Nunes har fightats, liksom Ryzen har fightats, UFC, han har varit uppe på nivå. Han var till exempel här och fightades på UFC Sweden, första UFC Sweden,
Dennis Siver.
Exakt. Så
Fight of the Night, om jag inte helt ute och cyklar nu.
Ja, det är
nu.
Inte ovanligt för honom. Nej. Faktiskt, för att han slåss ju liksom. Mm. Så det var väldigt nyttigt för Simon att få känna på att både bli slagen och sparkad och dragen i av de här människorna och tvärtom få göra tillbaka det. Och också få liksom vetskapen att så här, okej, okay, folk har två armar, två ben och en haka. Och så får man förhålla sig till det. Det finns bara x antal variabler kring det. Det är människor liksom. Det är inte övergudar bara för att de är på ett ascoolt jättestort center i Florida någonstans. Det är fortfarande människor. Och det var nyttigt. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Det var skoj. Mm. Med det sagt så finns det ju en hel armé av människor där. Alltså, det var något pass när vi kom dit, jag håller på och hjälper Simon Linda händerna och så bara, nu ska vi se, då börjar vi räkna, där är en PFL-vinnare, där är en PFL-vinnare, och då menar jag inte vinnare utan jag menar dollarmiljonär-vinnaren liksom, och ska vi se, där har vi en topp 10, en topp 10, en topp 10, en topp 10, okej, okay. Okay, sex topp 10 rankade UFC-fighters, där har vi en titelmatchboka, där har vi den, där har vi en champ, där har vi den. Och man säger, okej, okay, det är i det här rummet just nu. Och så börjar man kolla på tränare och bara, ah, nej, okej, okay. Vi är över 20 pers med liksom aktiv eller högrankad före detta UFC-fighter. Mm. Helt galet. Helt galet. Det var inte att de var fem stycken. Det var det. Och då bara, ah, och de där andra som jag inte känner till, där är superbra. Det där Bellat och det där One, där Ryzen och sen har alla de lokala galarna. Det är så här, 50 pers där inne som är välbetalda proffs i topp 20 i sin vikt allihopa liksom.
Plus att det är några så här 100 hungriga unga fighter
som är helt skogsvilda. Ja. Alltså totalt skogsvilda.
Vem sparade Simon mest med?
Den roligaste sparringen var med Renato Moicano.
Okej, okay, ja. Alltså, vad gjorde den
fem ronder. Det var roligast för mig som coach. Jag låter det vara osagt vad som hände där. Men det var definitivt den roligaste sparringen. Mm. Men även Alexandre Pantoja som är en viklas ner men som har matchat strax. Cole Miller, alla möjliga liksom i ungefär samma size. Men det var väl riktigt bra. Riktigt bra sparringar.
Har Cole Miller pensionerat sig från?
Nej, Cole Miller har gjort en labrum reattachment. Han har lagat sin axel. Så att han kommer att fightas igen i den vikten faktiskt.
I UFC också.
Ja, det verkar som det.
Det verkar
som
länge sedan man såg honom.
Ja, det verkar som att han har en option på det.
Mm. Ja. Nej, men det ska bli jättespännande att se hans match. Det är ju inte långt kvar. När det är 11-12 maj.
11 maj va?
11 maj. Superior Challenge, då är han mot Diego Nunes. Mm. Superspännande match. Ja, stor möjlighet verkligen. För Simon.
Kul. Riktigt, riktigt roligt. Mm.
Sitter ni och har någon tanke om att i framtiden åka tillbaka till ATT om det skulle fortsätta?
Det kommer vi göra. Det törs jag säga. Det kommer ske.
Blir det ett längre camp eller kör ni fortfarande på den traditionella one week camp i Sarmenid?
Nej, då blir det en helt annan grej. Jag ska inte slå på den stora tumman för tidigt, men jag kan säga att ATT kommer att ske igen och det kommer ändå grejer.
Ja. Spännande. Fan spännande. Mm. Det var kul att se. Det var roligt att se att Simon Sköld fick vara lite fanboy också.
Ja, var jättekul.
Jag har nog aldrig sett honom se så glad ut när han står och tar bilder med massa fighters.
Inside info, vad som är kul som jag kan läcka liksom. Colby Covington är absolut inte så otrevlig som man tror.
Nej, men det kan jag tänka mig.
Men sen är han kanske inte helt med i matchen rent så där socialt. Det måste vara någon liten Asperger eller någonting där. Men vad han däremot är som förvånade mig är att han är en mycket bättre striker än sist vi såg honom. Han har jobbat fruktansvärt mycket på sin striking. Och det var kul. Det var väldigt kul att se att den är strukturerat mycket bättre. Sen är han så här, han är fortfarande en brottare i grund och botten, men det var snyggt.
Jag är inte förvånad, ska jag säga varför. För har man Jorge Masvidal vid sin sida dagarna i ända, då blir strikingen bättre.
Jag skulle komma till Masvidal. Jag har ju varit ett fan av honom sen, det får man inte säga, men sen bare knuckle-tiden. Ja. Men Masvidal i Strikeforce redan där, han har ju varit en av mina favos forever. Liksom. Mm. Masvidal, efter han har gått igenom ett par dåliga år med lite personlig liksom, kris, Jag har ändå varit på Black House och Anderson Silva innan det gick dåligt och liksom varit runt lite och kollat på riktigt bra strikers i olika sammanhang och figurerat runt omkring stjärnor på KO, bla bla. Masvidal striking, framförallt för MMA, är just nu bäst i världen. Han har ett sånt självförtroende, ett sånt flyt, så att det var vidrigt vad bra han flöt mellan allt mot vem som helst. Mm. Oavsett storlek eller viklas. Just nu är han, och han är så här, som har, när hjärtat funkar för honom, när han trivs och garvar, har det bra. Alltså det, får han behålla det där? Han borde boka en match på torsdag mot någon. Nu när han är i den där moden liksom.
Är inte han på väg här mot Ben Askren?
Oj vad det vore kul.
Det är samma camp också. För jag skulle precis säga det, att Ben Askren och Tyron Woodley är ju Colby Covington och Jorge Masvidal. Lika tajta liksom. De är båda otroligt bra vänner och hänger inte bara på klubben, utan det är liksom privata vänner privat.
Woodley är ju dock inte där. Ni är med Dean Thomas på en annan anläggning. De är långt bort.
Men han var. Han var
förut. Är Dean Thomas kvar på ATT?
Oklart, jag tror att det,
då har väl han dragit,
ja, det är lite svajigt kan man säga.
När jag var där så gillade jag verkligen Dean Thomas. Skittrevlig och väldigt så här, omhändertagande och nice.
Men jag vill bara återkoppla till Colby Covington. Det förvånar inte mig att han är supertrevlig, för att hans, för mig så tycker jag att det är genomskinligt att det är en akt framför kameran.
Supertrevlig tror jag nog var.
Det var
tajt. Sjukligt trevligt, precis som Valdo sa.
Ja, precis som Valdo sa. Bästa killen någonsin.
Han bjöd hem Valdo på empanada.
Nej, det var inte där. Men
Make America More Chileno kepsar hade han också.
Han var inte
där.
Ett rövhål som man trodde.
Nej, exakt. Nej. Det är ganska brett där. Annan som var väldigt roligt att titta på, det var ju kul att se Junior dos Santos. Ja. Universums ödmjukaste och snällaste kille. Ja. Bjuder på allt. Det var väldigt roligt. Det var också kul att se de här unga hungriga som är superimpade av honom såklart. De gör ju en klassisk hockeyträning och så här, 10 snobbar hoppar på han, lägger han i en hög och så börjar slå och banka på han. Och det var jättekul. Så kommer han upp och ser lite som björnen sover. När han väl kommer blåser, ska han upp och garva och jaga någon. Det var väldigt kul att se att de är liksom ultraproffs, men det var precis som att kolla på en träning när man var barn. Det var kul.
Och nu måste jag fråga, för jag kände att du tog upp lite för lite om det här. Pedro Munhoz efter vinsten mot Cody Garbrandt, vad är hans planer, vad säger han, hur känns självförtroendet?
Den är inte launchad, vi får inte säga det, så att jag låter bli att säga att han kommer möta Aljamain Sterling och att det är en title eliminator troligtvis.
Spännande, cool. Hur känns förtroendet för han? För han måste ha fått ett ruggigt...
Ostoppbar. Det är också så här, han blev träffad riktigt hårt ett par tre gånger av Cody Nolove som har x antal knockouter. Och han sa det innan, så här, jag har alltid vetat att jag har bra haka, och det har alla alltid vetat som har tränat med honom. Han är helt omöjlig att sänka. Men nu vet han att han har det på match också. Så att det är också så här, att du ska slå honom i brottning eller dra ut honom, not happening.
Nej. Nej, fan spännande. Ja, definitivt. Jag känner också att just Pedro Munhoz, alltså du snackar ju alltid om honom när vi kommenterar och när han går match, men nu han växer ju verkligen. Jag tror att det inte bara på mig utan på väldigt många för varje match som går, att nu folk vill se mer av Pedro Munhoz.
Han var corner till Diego Nunes här för UFC 1, det var då jag lärde känna honom.
Ja, okej.
Okay. De tränade hos mig då på den klubben jag var på då.
Just
på
det. UFC. Ja, det var... Back in the days.
Ja, det var verkligen back in the days.
Men någonting jag bara måste lägga till är ju, som sa min Junior dos Santos, han är ju fantastiskt rolig och härlig människa. Men just den här glädjen de ofta uppvisar på träning, hur viktigt det är för att nå hela vägen och orka pressa sig att så här, ha kul och vara seriös och träna hårt. För ibland tror jag många förväxlar det där och bara, nej, man måste vara seriös och allvarlig hela tiden. Men på alla stora camp jag har varit och alla de bästa fightersna, det är de som garvar mest, de njuter att vara på klubben, de är där hela tiden och
jag fick väldigt mycket bekräftat, vilket var roligt liksom, i filosofi jag har haft om coaching. Bland annat så sa de en sak som jag har försökt säga genom åren väldigt länge, och det är att de härledde ordet amatör. Det kommer ju liksom från latin och betyder den som älskar. Och amatörer, de slåss för att det är kul, för att de älskar det, men de får inte betalt för det. Proffsen gör det som ett yrke, men de bästa proffsen älskar det de gör. Det ser de till på varenda pass. Och sen var det ett nyckelord i det Magnus också, att träna hårt. Nej, det skeppet har seglat. Man tränar smart. Det är en enorm skillnad på hårt och smart. De var superstolta på American Top Team att de har väldigt få personer som drar sig ur match på grund av skada. Det händer med sjukdom, det kan de inte komma ifrån. En staffinfektion är en staffinfektion. Men det är väldigt få gånger som det är någon drog ett korsband eller någon slut av en ljumske, eller det händer inte där liksom. Och det tycker jag är proffsigt också.
Och precis som Valde, alltså det där med att träna hårt, det är inte... När jag syftar, det är inte så att bränna ut sig som många tror.
Nej.
Ligger spyfärd och är skittrött. Utan hårt är att träna smart. Och det är just där. Du måste ändå träna mycket och du måste vara mentalt där hela tiden i din träning, och det är då den stora utvecklingen kommer.
Och man kanske inte behöver gå in och göra fighterna i sparring, utan hålla fighterna till fightkväll.
Ja, exakt. Conan drog en supersnygg, för ett exempel på det, Simon dag ett gör ett teknikpass, en sekvens, kör lite plattor, håller på och grejer och donar, och sen så är det en sekvens efter det, frågar jag Conan, och då kommer han och frågar, vi gick in och fick ett personligt schema, det ska vara så här, och vad är syften och så vidare. Topp. Och då ska ni veta att han gör det här med alla fighters, det är helt sjukt, han har alltså koll på varenda fighter, inte på 10 av dem utan på de här liksom totalt 40 där inne. Okej, bla bla bla, så frågar jag, kan vi gå och använda den där säcken? Absolut, säger Conan, men max 5 minuter, för att han har sparring morgon 20 över 11, och då ska han vara utvilad. Använd isbadet, hej. Det är den formen av koll de har. Så här, nej, du kör inte säkert hur länge du vill. Din återhämtning börjar strax.
Hur mycket isvak badade du?
Ungefär 0 sekunder badade.
Ja.
0.
Nu blir Paul besviken.
Får du uppbackning på den där?
Vi får ta det med Poirier.
Ja, jävlar anamma. Ja, men grymt. Det är ju väldigt nära. Det är ju snart bara en månad på dagen ungefär. Vi närmar oss i rask takt mot Superior Challenge.
Väldigt kul.
Så jag tycker du ska säga till Simon att han ska komma hit till MMA-podden, för både jag och Mange behöver ju snacka lite med honom också.
Det hör jag ju, helt klart. Jag ska verkligen göra det. Jag ska
definitivt. Vi går vidare. En sak som jag vill lyfta är, jag trodde verkligen att den här diskussionen redan var avklarad, men den var liksom inte det. För Javier Mendes har nu gått ut på någon av sociala medierna och menar då att det är ett slag i bakhuvudet som är det som påbörjade hela nedfallet för, tappade jag namnet.
Velasquez.
Cain Velasquez, precis.
Ja.
Alltså, det framställer ju inte Cain i bättre dagar.
Nej, det kan man väl inte säga. Men det är också lite så här.
Men, ja.
Det slaget i bakhuvudet, om i sekvens, ej avsiktligt, om vi nu låtsas att så här, det var verkligen det. Ja, fast så ser det ut, ser du. Det är lite som att om jag står framför dig och drar upp en headkick, och så försöker du gunga åt fel håll, så råkar jag då träffa dig i bakhuvudet. Jag kan inte klandras för det, jag är ledsen.
Nej.
Det är en helt annan sak om jag håller ditt huvud, siktar på det och slår mot bakhuvudet. Det skedde inte. Det är alltså en icke-dialog.
Ja, han går väl på någon form av nedtagning där.
Ja, nu skulle det väl vara en hammerfist i bakhuvudet. Men sen vill jag också så här lite i det här. För jag upplevde inte riktigt att de ursäktade. Och det var inte Cain som sa det.
Nej.
Utan han hade ju sagt det till Javier Mendes, som sen i en intervju säger att Cain sa att det var ett slag i bakhuvudet, och jag sa, vad fan menar du? Men nu har jag kollat på matchen ett par gånger och sen ser jag ett slag, och det var det han sa. Det var inte riktigt så här att det var därför han förlorade, men det var, han kastade ut den som en liten det var där.
Men han har även lagt upp fotot.
Ja, jo, jag vet. Ja, men det har jag sett. Ja.
Och det är väl där, där för mig blir lite, jag tror nog att det, alltså.
Men det är en så här, alltså jag skulle säga att det är en så här klassiker som många gör när man har förlorat, så bara, jag var ju krasslig veckan innan, eller att det kommer de här små ursäkterna. Han säger, det var inte därför jag förlorade, men jag hade dåligt camp, eller men, alltså det är den här,
alltså jag vill inte ta upp det här som en ursäkt,
men det är självförtroende räddning.
Jo, samtidigt känner jag också att det var redan en fet ursäkt med att knäna gav vika, och man föll för det. Det gjorde vi också när vi kommenterade. Man började fokusera så mycket på knäna
att vi såg inte
att man missar uppercutten. Medan det är en uppercut som gör att knäna ger vika.
Det är inte tvärtom.
Nej.
Det är inte som att knäna viker så att man ramlar in i en uppercut.
Och nu är det helt plötsligt, nu när alla då har sett igenom det här, att dina knän gav inte vika, då bara, men nu var det ju en hammerfist i bakhuvudet. Och tittar man också från en annan vinkel, så ser man att den pricka typ mellan skuldrorna också.
Ja, det är väldigt. Ja.
Det börjar bli lite det här, skit bara i, även om han har sagt och du har tittat och du har sett.
Bara.
Släpp det bara. För att en liten ursäkt känner jag, okej, jag köper det. Men när inte den flyger, och så känner man, vänta, vi har ursäkt nummer 2. Då kommer snart ursäkt nummer 3 komma, och tyvärr, han åkte på en fet smäll och det var liksom det.
Rampage blev intervjuad efter att han blev klassiskt 17 knän i rad knockad och ramlade ut genom repen där av Wanderlei Silva i Pride. Mm. Då är det två olika reporter som frågar Rampage om samma grej efter intervjun. Frågar den ena reporten då, what was going through your mind at the moment? His knee. Och den andra, what were you thinking? Nothing, I was unconscious. Så tar man en förlust.
Ja, definitivt. Och sen var han ändå skön och säger, jag vet att jag kan vinna mot han ändå. Ja. Och det tycker jag är mycket bättre.
Det är mycket bättre. Då har han ägt det. Ja. Det är mycket, mycket snyggare sätt att ta förlusten.
Ja, vi går in på, eller vill du säga något?
Ja, det är lite så här, det där är precis lika tråkigt beteende som när Chris Weidman firar att han inom situationen avslutade Anderson Silva i deras andra match.
Ja, nej, det
är lite här, hörru. Alla vet. Låt det vara bara.
Ja, den blir mig bara förbannad när man tänker på det. Jag har varit riktigt provocerad när Alaya Quinta slänger. Och jag gillar Alaya Quinta, men när han säger men Chris Weidman finished Anderson Silva twice. Då bara, dude, ena gången köper jag. Den andra gången var freak accident. Kom inte med att de gjorde något destruction lyft på knät som jag tror att Ray Longo har sagt. Vi har de har flit, övat på det där. Ja, okej. Okej, dude. Yes. Lyssna frågor. Nu har vi det. Nu har vi kommit dit. Och här var ju för ett intressant. Daniel Wacklén, vem har bäst striking? Adesanya eller Venom Page? Valfri.
Oj. Jag skulle säga Adesanya. Och då menar jag bäst för mig är bäst skolad. Det är inte nödvändigtvis farligast. MVP, Michael Venom Page, handlar lite på de dolda hyllorna i butiken också. Han är lite utanför rytmen, han är lite utanför det ortodoxa. Adesanya är, missförstå mig rätt, lättare att läsa. För det han gör är absurt snyggt skolat tekniskt, men inom gängse förfarande. Det är bara på en elitprecisionnivå. Michael Venom Page gör prylar som man bara, nej, det där går inte att göra. Så att jag skulle säga att farliga striken, det är nog kanske Page. Best striking, Adesanya.
Mm. Ja, den var svår. Bra fråga.
Bra fråga.
Väldigt bra.
Skicka
fråga.
Skicka fler frågor, du får det.
För, ja, men jag skulle, som, precis som Valde säger, bäst skolad ser jag ju Israel Adesanya. Men vem är, om man skulle säga bäst?
Ja, man måste definiera bäst.
Ja, precis. Men farligast av, alltså jag tror ändå Israel Adesanya, säger jag då. För jag tror Michael Venom Page kommer någon gång stöta på problem med sin stil. För det blir också, jag vet inte, det är
exakt.
Sjukt svårt. För jag vill ju se han möta fler fighters också. Mm. Mm. MVP blir testad lite mer.
Jag tycker MVP mot Paul Daly som gick för inte så länge sedan, där vart han förvisso testad mot någon som kliver på och som är skolad.
Mm. Jo, det blev han faktiskt. Men det finns några till jag skulle,
Just där. Men han är inte otestad.
Nej,
säger så,
nej det är han nej, absolut inte. Men UFC har en bett. Men sjukt bra fråga, säger vi.
Väldigt bra, snyggt jobbat. Ja. Då ska vi se, då har vi, jag vet inte riktigt hur jag ska uttala det där, så jag avslutar bara med 69. Tror ni Jimmy Manoa går sin sista match i UFC om han förlorar i Globen? Och sen finns det en till fråga som är från Gustav Olsson 9. Nu när Posterboy också fått en match i Globen, vad tror ni blir resultatet mellan han och Rakic? Så det är två frågor i en här som jag tycker att vi lika gärna kan summera.
Om han får sparken då?
Nej, eller jag
tror... han kommer inte sluta, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, det ser jag inte som ett alternativ. Nej. Det skulle vara om han får sparken. Och...
svårt att se när han ändå rankad. Att han bli. Det beror på hur många matcher det är på kontraktet och sånt där. Men
hur många förluster har han på rad nu? Det är några stycken.
Har jag inte i huvudet. Två eller tre. Men jag säger nej på den. Jag tror inte att han varken slutar. Eller...
vad man vill och vad man tror är helt olika saker. Ja. Det ska man vara väldigt klar på. Vi får ju kritik ibland för att vi... folk verkar tro att vi vill att folk ska få sparken. Frågan är inte det, frågan är vad vi tror. Ja. Jag tror, man får inte glömma, Manoa är en bit upp i åldern, en 38 typ, ish. Mm. Jag tror inte att han ligger jättebra. Och ska man lägga till, det beror på hur man förlorar. Ja, han får absolut inte bli knockad och stoppa den. Liksom. Det är ej okej. Men det tror jag lite beroende på det. Om man förlorar en match på split decision och man slås för sitt liv och det är en fight of the night, det är väldigt få som blir klippta då. Ja. Men om man blir totalt dominerad eller inte har någon som helst kämpaglöd, tänk Ngannou mot The Beast.
Ja, oj. Ja.
Så då borde man bli klippt. Blir man släckt och har ett par tre förluster de senaste fyra i bagaget, då ligger man inte heller så bra till. Jag tror, men jag håller med, ja. jag tror att han kommer inte se ut fighters, då är inte Bellator eller något.
Nej, han är en fighter. Ja. Alltså han är en fighter. Och han har inte så många mil i kroppen ändå. Han har inte en jättelång karriär bakom sig. Nej. Även om han är upp till åren. Och det kan vara väldigt avgörande. Mm. Med vissa som har fightats hårt sedan de var 18. Men det är en tuff match han har framför sig. Alltså Rakic kan vara en sån kille som kommer flyga upp i rankingen och bli ett tufft test för många. Mm. Jag skulle vilja se han lite mer, men än så länge tycker jag att det har sett riktigt bra ut. Mm. Jag tror han skulle slå många i den viktklassen.
Mm. Ja, det är en farlig matchning, ja. Helt klart. Sen är det så här, Manoa har ju han har ju motståndarens off-knapp i bägge sina egna händer. För han bara sätter dem på dem så slocknar de ju liksom. Det vet man ju.
Så att
det är alltid stökigt. Det han har haft problem med nu senast, exempel mot Blachowicz och så här, det är att faktiskt våga släppa avtryckaren liksom. Han måste panga först. Och det har inte hänt på ett tag.
Mm, han heter Blachowicz, inte Blachowicz.
Vi har en pågående grej.
Då fick han ju igen.
Ja, det är såklart han ska igen. Om man ska vara ordpolis, då blir det in your face när man säger
jag tror inte du vill öppna den här på när det gäller just namn
och språk. Det är redan du som har öppnat den. Här har vi Sebba. Josh Barnett signad till Bellator. Kan vi äntligen få se Fedor versus Barnett nu när Krokop är out?
Ja, alltså... Alltså för mig, äntligen. Jag hade velat sett den för så länge sedan.
Ja, exakt. Nu, men det är lite det som är grejen.
Nu känns det inte... Alltså, Fedor är inte roligt.
Jag tror att det blir på jämna odds av den enkla anledningen att båda har ganska mycket grått i skägget.
Ja.
Men jag håller med. Vi hade velat se den när det begav sig.
Ja.
Det tråkiga är att vissa matcher blir till slut som Tito Ortiz mot Chuck Liddell 3.
Nej, så långt ska vi inte gå ner.
Match och match.
Ja, det är...
Apropå det, tror ni att Chuck Liddell kommer fightas MMA igen?
Nej.
Det finns inte en atom i min kropp som hoppas på det.
Nej, alltså det gör han väl inte. Snälla,
signad hos Bare Knuckle kanske?
Nej, alltså ingen.
Det var
Chuck Liddell borde inte få spela tv-spel som innehåller våld.
Nej, men det var väldigt hemskt.
Vill ni att det ska finnas fler viktklasser? Det här från Svensson Nils. Vill ni att det ska finnas mer viktklasser i UFC, som till exempel 165? Jag säger ja på den.
Ja, om man tar bort 170 och ersätter med 175. Mm. Man kan ha liksom en 155, en 165, en 175 och en 185. Mm. Men det är helt meningslöst att ha en 155, 165, 170, 185. Ja. Finns ingen logik i det.
Nej,
ett litet skifte i viktklasserna. Då ska vi se. Ja, fan, det här verkar vara allt. Det verkar som att vi har besvarat alla frågor. Jag ska bara kolla, jag tror det var någonting mer där. Okej, Daniel Larsson har här. Nu förstår jag frågan, för jag missade att han hade ställt halva frågan och sen avslutat frågan på en annan. Men här har den. Vem tror ni tar över när Bruce Buffer går i pension? Någon annan som kan leva upp till hypen som Bruce Buffer kan göra? Ja, så de har haft några.
Paul.
Vi har dels Joe Martinez som kör väldigt mycket galer.
Joe Martinez tror jag kommer bli naturlig.
Ja, jag tror också att han blir naturlig. Men då ska man hitta in någon annan. Och det är ju han Freaklander som körde för UFC och sen bara gick över till Cage Warriors. Men nu inte kört till Cage Warriors alls. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med honom. Nu tycker jag inte att han är varken Joe Martinez eller Bruce Buffer-nivå. Men jag kommer inte på att UFC har haft någon mer än dem.
Nej, inte så där spontant. Men alltså, det finns två på önskelistan. Den ena är ju Pride-tanten.
Ja, alltså, som kör
one. Ja, då är det över för mig. Mm. Och den andra är Babben Larsson. Mm. Då går jag i mål också. Gotländsk brytning på engelska, klart.
Någon av de två, eller Paul eventuellt. Paul,
ja, jag har ju kört några event, så får se. Det var ett tag sedan nu, men who knows? Jag kanske kommer tillbaka. Det var alla lyssnarfrågor för den här gången. Som sagt, om vi inte har nämnt er så har ni fått svaret redan i under diskussion i sändning. För väldigt många handlade om Hermansson. Det handlar väldigt mycket om titelmatcherna nu i helgen. Så alla har... Vänta, jag kom på nu. Jag har ett mejl. Sorry här, gott folk.
Men jag får kolla vilken pepp.
Jag kom på här nu att det var... Ja, vi tar den här under tiden då, för Linus Einarsson, om ni har något bra svar här. Vilka anser ni vara de bästa ringdomarna i MMA och varför? Mange, har du någon sån favorit?
Nej, jag säger nej, jag har ingen favorit. Nej.
Jag är inne på Steve Masagatti och Mario Yamasaki.
Ja. Jag gillar ju Mario Yamasaki, han ser härlig ut.
Okej, då kör vi den här. Det här är också från Nils Svensson. Jag tyckte ändå att den här är... För det här är lite det vi diskuterar under sändningen ganska ofta, speciellt du och jag, Valdo. Min andra första frågan är en Max Holloway Dustin Poirier som jag redan har fått. Och sen har vi då... Min andra fråga är, hur mycket poäng får man för en nedtagning i domarnas scorecards?
Alltså det, hur mycket poäng? Det här är kul att ta... Bedömningsordningen är effective striking and effective grappling followed by overall aggression and octagon control in that order. Det vill säga att jag kan ha extrem octagon control, men om jag inte skickar ut någonting och någon gör en nedtagning på dig, så har de haft effective grappling. Det vinner ronden oavsett hur mycket octagon control jag har. Samma med overall aggression. Jag kan jaga, men om jag inte sparkar eller slår eller skjuter, utan jag bara ryckfintar jätteaggressivt, så jag driver och har octagon control, jag bägge de två punkterna, och någon gör en nedtagning på mig, så vinner de ändå. Det är bedömningskriterierna, det är så man tolkar det. Samma sak då om någon slår en jab och inget annat har hänt. Det är lite en gång mot Derek Lewis-matchen. Det är en sån match. Liksom. Vem gjorde egentligen? Vad är effektiv striking och grappling och så vidare? Så att i en match där händer väldigt mycket, då är en nedtagning som det inte händer någonting efter, den är ganska insignifikant. Men om den används till att förändra en matchbild, då är det en effektiv grappling. Men det är det som är, det måste förändra och förstärka en matchbild. Jag använder den för att visa min dominans, jag avslutar en slagserie med den, eller jag äger dig mot buren och sen tar ner dig, eller jag tar ner dig och dominerar dig på marken med riding time efter, eller, men i sig så är den förhållandevis insignifikant i en händelserik rond. Men i en rond där det är så här, okej, det var jämnt i strikingen, det är hyfsat jämnt på alla punkter, då vinner man ronden med att ta en nedtagning.
Sen är det ju det där med effective striking och grappling, det är ju bedömning, och tyvärr så brukar ju octagon control få väldigt starkt impact eller påverkan på beslutet. Då är det så här, de slog lite båda två, det var väldigt jämnt, någon träffade lite bättre, men ja, och så blir det, han drev ändå på. Oftast kan faktiskt den favören, för det, jag tror att det är mycket lätt där för domarna att se. Det är mycket tydligare. Därför tror jag att det får, just om vi säger den här nedtagningen, han ligger bara på topp, han gör ingenting egentligen. Men fortfarande så har han kontroll, och det syns lättare. Därför tror jag det kan vara en väldigt avgörande faktor. Det har ju varit sådana matcher där han som backar träffar otroligt mycket mer, men ändå blir ifrågasatt. Om han, Carlos Condit var väl jättebra exempel mot Diaz, var inte det?
Exakt.
Där han liksom backar och backar men träffar, men flyttar på sig, backar, träffar, men ändå blir det här, okej, ska man kunna backa och vinna? Men det är ju klart man ska kunna göra det, helt uppenbart.
Ja, Machida byggde sin värld på det, ja. Liksom. Sen kan man också prata om, vad är octagon control? Den som utnyttjar ytan bäst. Machida hade extrem octagon control, men han var väldigt sällan framåt. Han såg till att styra octagonen defensivt hela tiden. Så det är också tyvärr en utbildningsfråga. Väldigt många domare i UFC är för detta boxningsdomare, och de kan inte riktigt bedöma vad effective striking är när de inte fattar exakt hur en armbåge funkar, eller ett knä eller en spark. Ett tag var det många domare som bara, aha, ska man bedöma low kicks som poäng?
Ja, det är alltså inte nästan fortfarande. Exakt, så att man, snudd på.
Vilket är lite sorgset, för då är det väldigt lätt för en sån domare att falla in i, ja men vem drev? Och det är tyvärr fel. Ett exempel historiskt på en annan sak som folk blandar upp. Folk tror att ground and pound, att den som är överst på marken och slår, pysslar med effective grappling. Det går under effective striking. Effective grappling, det är ju positionsförbättringar, men också att använda en positionering, som till exempel det Damien gör när han tar rygg och inte slår ett slag på en hel rond, men han drar åt en kroppstriangel runt magen på er, så att nästa rond orkar du inte slå honom lika mycket. Det är en effektiv användning av den positioneringen. Den är inte superkul för folk som inte fattar vad som händer, men man kan inte prata om dess effektivitet. Och det är också en, så här, det är en utbildningsfråga där folk inte alltid hänger med, tyvärr, eftersom delstaterna inte har 1000 utbildade MMA-domare, utan ganska ofta fyller på med, ah, men jag dömer både boxning och MMA.
Ja, plus att delstaterna också kör olika regler.
Exakt.
Så det blir, så det blir lite luddigt.
Lite luddigt liksom.
Ja, som ni hör så är det just luddigt som är ordet, och det är därför också väldigt många gånger domslut går åt ett håll som man inte riktigt tycker. Det är verkligen alltså domarens öga, kort och gott.
Dana White sa det bäst. Try not to leave it in the hands of the judges.
Precis. Det var allt för den här gången. Nu har vi lyckats besvara era frågor. Så gott som det har gått i alla fall. Under veckan, förmodligen, vi säger nu direkt på torsdag, så kommer ni kunna höra intervjun med Bea Malecki och Lina Länsberg, som jag spelade in i förra veckan. Eftersom att det här avsnittet då blev väldigt långt, så känns det lite onödigt att slänga in en cirka 20 minuters intervju i det här programmet. Så ni får en liten extra podd att lyssna nu på torsdag med en intervju med de två. Tills nästa gång så tycker jag att ni ska dela podden om ni gillar den på era sociala medier. Följ oss på MMA-podden på Instagram och ha en grym vecka, så hörs vi nästa tisdag igen. Hej då!
Tjo.
Tjo, bra.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.